En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vem är du på sociala medier och vad säger dina inlägg om dig? Läskiga frågor, va? Men kanske också nödvändiga. Åtminstone för ett parti och för en partiledare som ständigt måste bygga förtroende hos sina väljare och följare. Vi klickar oss huvudstupa in i oppositionens Instagram-konton och upptäcker, spoiler alert, att det finns frågetecken, utropstecken och inte minst utrymme för förbättring. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, jag heter Olivia Svensson. I studion idag finns också My Råväder, inrikespolitisk kommentator.
Hej.
Och Viktor Stenqvist, politikreporter.
Hej, hej.
My, du hängde ju hela helgen med liberaler, på deras riksmöte. En hel helg.
Del av en helg.
I ditt liv.
Ja.
Du vigde detta åt det här riksmötet.
Jag sålde min Kent-biljett för att det krockade. Så mycket kan jag säga.
Och var det värt det?
Ja, men det... Oh,
gud. Kent har ju varit 3+ rakt
det
igenom.
Det sorgliga är, det var värt det. Det var det faktiskt. Och det här är så sorgligt.
Nej, inte alls. Nej, alltså, ja. Hade du kul så hade du kul.
Jag hade det utmärkt.
Mm. Om du, precis som Viktor sa, så Kent har ju genomgående fått 3+ för sina konserter. Hur många plus ger du Liberala riksmötet?
En 4 kanske.
Wow. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men det är sån här jag har blivit.
Ja.
När jag var ung, då gillade jag Kent. Nu gillar jag
Johan Persson.
Att hänga med politiker i mellanstora svenska städer.
Ja.
Så
alla,
är det nu.
Alla har vi vårt.
Så är det nu. Alla hanterar medelåldern på olika sätt.
Verkligen. Vi pratade ju förra veckan också om då Liberalernas projekt Selma. Som bygger på att Selma Lagerlöf ska ha varit med och grundat Folkpartiet en gång i tiden. Någonting som de är väldigt stolta över, förstår jag. Och My, du har berättat att de tog det här med Selma-referenserna rätt långt.
För långt skulle många säga.
För långt. Vi kan ju lyssna på din hemliga inspelning för att förstå exakt hur långt.
Ja, det är sannerligen hedrande, det må jag säga. Mm. Men... namnet, det förpliktigar, det vill jag också framskjuta här. Jag räknar med att ni arbetar hårt med själ och hjärta under dessa 2 dagar och i framtiden. Ja, för jag vill inte att ni släpar mitt namn i smutsen, så det är vi överens om. Nå? Ja.
Okej, så det låter jätteplågsamt. Det är alltså en person som låtsas vara Selma Lagerlöf.
Ja, det var plågsamt. Och det var också att när de kom in på scenen och folk i publiken insåg vad det var, då hörde jag någon som högt suckade nej bakom mig. Ja, det var väl en ganska bra sammanfattning av känslan som de flesta hade.
Är kostymer och skådespel och sånt någonsin en bra idé i sådana här lägen?
Inte i sådana här lägen. Jag skulle säga i rätt kontext. Vad säger du, Victor?
Nej, men det här var ju plågsamt. Jag vet inte om jag vill krypa ur mitt skinn eller om jag vill ha en fiktiv skämskudde och bara trycka framför ansiktet. Något av dem, helst.
Det som var lite roligt, tyckte jag, det var ju det här med att hon sa till dem att det här kom ju med ett ansvar, att de hade använt hennes namn för det här projektet. Och det ska ju tilläggas att det här är inte ett helt okontroversiellt projekt. Alltså de som satt i den där salen, de är inte alla för det här projektet, tycker det är en jättebra idé. Så att det var ju väldigt tveksamma applåder till när hon pratade om hur de förpliktigade till att använda hennes namn.
Var det en skådespelare som spelade Selma Lagerlöf eller var det någon liberal som fick hoppa in och vara Selma? Vet vi det?
Jag tror att det var en skådespelare. Det var ju Selma Lagerlöf och Nils Ferlin.
Till och med det?
Ja, han fick också citera någon slags dikt eller någonting.
Och trots det här gav du alltså 4+ till Liberalernas riksmöte?
Ja, men det här satt ändå krydda på det hela. Det var kanske inte just det här som var 4+, men det var en av pusselbitarna till att i helheten ett ganska
Jag undrar om vi ska vara oroliga för dig, My.
Jag tror det. Faktiskt det. Okay. Jag tror att det är snart är det läge.
Om vi ska ta in lite mer allvar här i vårt avsnitt så är det så att under onsdagen så kom ju beskedet att 300 miljarder kronor kommer att satsas på det svenska försvaret de kommande 10 åren. Det här meddelade regeringen och Sverigedemokraterna vid en pressträff. Statsminister Ulf Kristersson säger att det handlar om en lånefinansierad försvarssatsning. Förklara det för mig vad det betyder. Var ska pengarna tas ifrån?
Ja, men det grundar sig i att vi i Sverige har historiskt sett en väldigt låg statsskuld. Vilket gör att utrymmet för att låna pengar är ganska stort. Och det förklarar ju statsministern att man kan ta det här lånet på 300 miljarder. Just med tanke på att vi har en sån historiskt sett låg statsskuld. Så att... Sen har jag ju ingen direkt förklaring på hur och när man betalar tillbaks, men han säger ju att det ska ske och pratar mycket om starka statsfinanser och tillväxt och så vidare. Och att vi ska hålla en fortsatt bra tillväxt för att sen kunna betala tillbaks.
Vem ska vi låna ifrån då?
Så här funkar tydligen när länder lånar pengar. Att dels är det Riksgälden som lånar pengar till det egna landet. Och dels så lånar man liksom ut på stan, alltså ut i världen.
Ut på stan.
Ja, och dels är det att man lånar pengar av stora kanadensiska pensionsfonder. Och det kan ju ske i många olika länder. Så att det finns många olika länder som äger Sveriges statsskuld.
Men om det här då är den största militära satsningen sedan kalla kriget enligt statsministern och han då försäkrar att vi har stabila statsfinanser, samtidigt ska vi då låna bland annat från Kanada. Alltså håller alla med om att vi har möjlighet att låna 300 miljarder?
Ja, men det har väl det som har varit lite det politiska konsensus senaste tiden att ta ett stort lån. Det har ju kommit förslag från vänstersidan också att det är ungefär så här man ska göra för att kunna investera i stora projekt. Kanske inte framförallt bara i försvarsmakten, men att Sverige har råd och chans till att ta lån just nu. Så att det finns en konsensus kring att det är så här vi kan finansiera försvarsanslagens höjning är ju det finns i alla fall en majoritet som är för detta. Men sen finns det ju frågetecken kring vad de här pengarna exakt ska gå till och för hur väl planerat det här egentligen är. För det är ju inte mer än några månader sedan som det fattades försvarsekonomiska beslut där man satte upp en budget för försvaret de kommande åren. Och nu på bara några månader så omkullkastar man allt det som man har kommit fram till och gör en helt ny plan med en ny jättesatsning som drastiskt ändrar förutsättningarna. Så det där är det väl lite osäkert hur pass välplanerat det har varit från början.
Det här är ju en satsning på 10 år och här i början är man ju väldigt överens, precis som Victor är inne på. Men det som händer är ju att de första 5 åren ska lånen finansieras, det är liksom upprustningstiden. Sen 2030 till 2035, då ska man fasa in det här i den ordinarie budgetprocessen. Och vad det betyder är ju egentligen att då ska man sluta låna till de här satsningarna och att det nya stora dyra försvaret, för man hamnar ju då ganska mycket högre upp, alltså runt 255 miljarder om året ska det ligga på. Nu är det 143, det är ju en stor ökning. Och för att ha kvar det då på den här nya dyra nivån så ska det då in i budgetprocessen. Och där är man ju inte överens hur det ska se ut. Alltså hur ska det här dyra nya försvaret sen finansieras när det väl är på plats och ska liksom in i en budget? Och då har man ju lite olika förslag. Alltså Socialdemokraterna har ju sagt att man vill ha en skatt. Moderaterna säger att man vill absolut inte ha en skatt. Socialdemokraterna har också sagt att man vill ha en fond. Moderaterna menar ju då, precis som Victor var inne på, att det här ska finansieras med en ökad tillväxt. Och frågorna som dök upp igår handlade ju mycket om, ja men då hoppas ni på att det inte blir en ekonomisk kris eller att inflationen inte rusar igen eller att det inte blir ekonomiska problem på olika sätt. För då blir ju det här, vad ska man säga, en riktig surdeg för en regering att hantera som väljs 2030. Så att nu är det helt okej, nu är alla överens, men i valrörelsen 2030 då kommer ju det här bli en fråga med den här utfasningen och då kommer det behöva göras prioriteringar och då är ju frågan hur ska det svida då? För det kommer ändå att märkas av.
Och det var ju statsministern fick ju exakt den frågan på pressträffen när han presenterade det här. Ja, men då lämnar ni ju det här till politikerna om 5-10 år. Det är de som får hantera, och han har ju liksom inget egentligt svar på det. Han kan inte ge någon tydligare bild än vad vi har varit inne på tidigare. Så att han famlar ju lite grann kring finansieringsfrågan.
Vad får man då för 300 miljarder? Vad kan man köpa för de pengarna?
Alltså, krigsmateriel är ju extremt dyrt. Men samtidigt så har vi också den absolut största försvarsbudgeten i modern tid. Så att de kommer ju förstås kunna få. Men om man ser till vad saker och ting inom försvaret kostar. Ett nytt JAS-plan till exempel beräknas kosta ungefär 2,5 miljarder under sin livstid. Alltså där pengarna som totalt går åt för att köpa in service, bemanning, underhåll.
Så 150 sådana då?
Ja, någonstans. Ja, inte ens det, 100. Nej. Drygt. Ja. Och Archer-system och sånt, alltså allt kostar ju hundratals miljoner.
Jag får väl tillägga att det här är alltså en satsning på det militära försvaret. Det här inkluderar inte det civila försvaret, som ju är en annan sak som ska rustas upp i Sverige. Och det är ju väldigt då starkt kopplat till, eller helt och hållet kopplat till NATO-medlemskapet. Man förväntar sig att det ska ställas högre krav på hur stora delar av BNP ett land ska investera i sitt försvar. Att det ska tas beslut om det i sommar på NATO-toppmötet i Haag. Och då har man räknat på att det skulle bli ungefär 3,5% av BNP som det landar på. Man har sagt någonstans mellan 3 och 4, så har Sverige då tagit beslut att satsa på 3,5%. Och då är det de här 300 miljarderna för att kunna nå det här. Och det är ju också kopplat till vad NATO vill ha och kommer att behöva av Sverige framåt. Det här som kallas för förmågemålen, och de är inte klara än, de kommer också i sommar. Så att det är lite öppet fortfarande, förutom att man ska köpa grejer, så är det också lite öppet då för vad NATO vill ha av Sverige. För att det finns ju vissa delar då av det civila försvaret som ingår i NATOs förmågemål och förmåga, och då kan man inkludera det. Men det kommer också vara en diskussion framåt som man vill ta med bland annat då oppositionen och alla partierna. Man vill diskutera vad ska man inkludera i de här 300 miljarderna, för det är inte heller klart egentligen. Alltså, vad är en beredskap? Vad är ett försvar? Det kan ju vara mycket bredare än bara det militära försvaret. Så att där är det också en diskussion framåt.
Hur mörkt ska vi se på säkerhetsläget med tanke på det här då?
Ja, men det här är ju en, dels att man vill komma upp i NATOs BNP-mål, men det är ju också ett direkt svar på det extremt osäkra läget i USA. Och Kristersson har ju gång på gång nu fått frågan, kan vi lita på kapitel 5? Alltså att vi är händelse av attack, att vi skulle utsättas för ett, aggression, att andra NATO-länder skulle, ja men framförallt USA, skulle kunna gå in och försvara oss. Och där råder ju stora osäkerhet. Och det förstår ju alla. Och Kristersson kan ju inte säga det rakt ut, för att det fungerar inte så att man kan vara så rätt fram i hans position. Men det här kan man ju se som ett direkt svar.
Vi ska se det här som någonting i ljuset av det som sker i bland annat USA.
Ja, och det är ju något de också har upprepat gång på gång. Det USAs mål har ju lite grann alltid varit att Europa måste bära större delen av sitt försvar själva. Och det är inte bara i Sverige vi ser en upprustning. Men sen kan vi ju, om vi ser till NATO i stort i Europa, så det är ju många länder som inte ens är i närheten av man upp till 2%-målet och inte har riktigt de ambitionerna heller. Italien, Spanien. Men Sverige verkar ju i alla fall göra sitt.
Har du gjort lumpen, Victor?
Det har jag gjort. 15 månader.
Är du redo?
15 månader till och med. Det var lång lumpen.
Ja, det var lång lumpen i Karlsborg, K3. Jag vet inte om jag är
kommer du ihåg någonting?
Ja, men det gör jag.
Okej, okay, vad kommer du ihåg?
Vi var mycket i skogen. Mycket i skogen.
Du vet hur man gör i skogen?
Vi bodde i tält. Okay. Och jag vet hur man sätter ihop en AK5 med i mörkret.
Okej, okay, då hänger vi på dig, Victor, om det är så att ryssen kommer. Bra.
Vi
Vi har pratat väldigt mycket om regeringssidan senaste tiden. Vilsna liberaler, slarviga moderater och hur statsministern reagerar under krislägen. Bara för att nämna några av de ämnen som vi har avhandlat de gångna veckorna. Men vi ska vända blicken mot det andra laget idag. Om bara de kunde enas om hur de ska bygga sitt lag. Jag talar naturligtvis om oppositionen. Vi börjar här. Hur ser senaste siffran ut? Hur ligger de till som en samlad grupp i opinionen?
Jo, men oppositionen har ju haft en ganska stor ledning över tid över partierna under lång tid. Den senaste demoskopen som kom idag när vi spelade in detta visar att oppositionen samlat totalt 51,9% och då betyder det att man är 6,1% enheter större än Tidöpartierna som samlar 45,8%. Så det är en ganska stor skillnad och den skillnaden har hållit i sig i snart 1,5 år. Så att där är ju oppositionen starka och det som också framkommer i den här senaste demoskopen är att det stora orosmolnet är för Tidöpartierna även Liberalerna som fortsatt är väldigt, väldigt långt ifrån riksdagsspärren.
Tack för denna fullödiga rapport. En viktig kanal för partierna och partiledarna för att nå ut till folket och samla stöd, det är ju naturligtvis sociala medier. Det är TikTok, det är Facebook, det är Instagram, det är säkert kanaler som inte ens vi har att titta på. Snapchat kanske, I don't know. Där lägger de ut bilden av sig själva som de vill förmedla och den information som de vill delge folket. Så vad handlar det om för innehåll? Låt oss dyka in i mörkret eller ljuset beroende på vilket humör man är på kanske. Och vi har då valt att fokusera på Instagram eftersom vi inte kan låta den här podden bara pågå i flera timmar. Vi måste göra någon slags urval och Facebook är ju för lite äldre målgrupp har vi också identifierat. Om vi då börjar med Socialdemokraterna. De ligger för närvarande på trygga 33,9% enligt senaste demoskop med råge Sveriges största parti. Om man då tar en titt på partiledaren Magdalena Anderssons Instagram med 240 000 följare, det tycker jag är ganska många, så skulle man ju kunna tro att hon fortfarande är statsminister. Det är ett sånt blandband av inlägg som ska appellera till varje svensk medborgare. Hon rockar sockorna på Downsyndromdagen, hon kommenterar alla kriser med blicken stadigt fäst i kameran, hon klär sig i sina blåa strama dräkter, hon önskar gott persiskt nyår, hon reser runt i Sverige, hon förkunnar socialdemokratins lov. Ja, vad tror ni att hon vill förmedla för bild? Håller ni med mig om analysen att hon fortfarande vill, alltså att hon vill ge sken av att hon fortfarande är statsminister?
Ja.
Ja.
Ja, 100%. Hela hennes Instagram går ut på att visa någon form av statsministerfähighet.
Men är det inte lite speciellt eftersom hon inte är det, att hon fortfarande verkar tro att hon är det på sociala medier?
Ja, men det här mycket av Socialdemokraternas debattstil de senaste åren har ju handlat mer om vad andra gör än vad de själva gör. Det har varit mycket SD och det har ju varit lite av en gata varför det har gått så bra för Socialdemokraterna ändå, måste jag säga. Och det beror ju mycket på att deras motstånd inte har varit särskilt starkt. Och då talar jag egentligen framför allt om Moderaterna. Så jag tänker att det här med att Magdalena Andersson försöker förstärka bilden av sig själv som den här statsministerpersonen i kontrast till Ulf Kristersson är väl ändå kanske partiets styrka. Att det var det också som man kom fram till, var deras styrka val 2022, att hon drog fler väljare än Ulf Kristersson gjorde som person. Och att det fanns också borgerliga väljare som gillade henne och som röstade på Socialdemokraterna trots att de är borgerliga väljare. Nu verkar väl kanske det ha mojnat lite, den kärleksstormen som kom från de moderata kvinnliga väljarna. Men de är ju fortfarande någonstans där i mitten och kan gå åt båda hållen. Så att jag tror att det är ju ändå det är en taktik, utan att säga om den är bra eller dålig.
Glad Noros till alla er som firar. Det innebär ju också att våren är här och vi går mot ljusare tider. Med hopp om frihet och respekt för alla.
Men är det inte lite mobbigt? Alltså så här, om Ulf Kristersson precis har kommenterat någonting till exempel på sina sociala medier, så gör Magdalena Andersson liksom exakt samma sak, fast i sina kanaler, som om det är hon som är statsministern som talar till svenska folket. Är det inte lite mobbigt?
Nej, men vadå? Det här är väl... Alltså, det här, jag tror inte det här betyder någonting egentligen. Alltså, jag tror att...
Ska vi sluta prata om det här?
Det måste jag säga var en stenhållsågning av hennes sociala medier. Nej, men,
ja, för det är för att jag tror att de här sociala medierna till större del handlar om att tala till de väljarna man har snarare än att locka över nya väljare. Så att när Kristersson pratar om någonting, då vill hon också nå ut i sin grupp. Jag tror inte det är för att liksom slå mot honom eller locka över moderatväljarna. Så att,
hon mobbas inte alltså?
Nej, det
är det
jag.
Du säger. Nej. Men okej, är det liksom, tycker ni att hon har en effektiv ton då, om vi säger så? Tror ni att hon, om du säger att hon preach to the choir, gör hon det på ett bra sätt då?
Ja, men
jag tycker att det är lite tråkigt. Det blir ju lite stelt i den här liksom statsministerpersonen. Men samtidigt så är det så här att i sociala medier så ska man ju vara sig själv. Och om man inte är liksom en check kul person, och jag dömer ingen som inte är det, jag är själv inte en check kul person. Så att,
kul är du, du är inte då, check. Du är inte check, men du är kul. Okay.
Då ska man inte vara sån. Så att det är bättre att vara sig själv. Om hon är den här stela statsministertypen, så är det mycket bättre att hon är det i sociala det medier, sant. Även om det blir tråkigt.
Det är sant.
Ja, frågan är, finns det något bättre än svenska fjällen?
Jag kollade lite på vem hon följer. För hon följer ju bara 127 konton, lite snålt. Humorgruppen Kai följer hon. Det kanske är största utropstecknet, tycker jag.
Ändå förutsägbart.
Ja, kanske. Hon följer också kontot Skåne in Pictures, vilket gjorde mig jätteglad.
Tills du kollade på kontot.
Har du kollat på kontot?
Nej, har ni det?
Alltså, du måste säga att det finns, man kan säga mycket om Skåne. Ja. Som att det är underbart, ja, fint.
Älskar Skåne.
Men Skåne. Jag måste säga att det här kontot kanske var...
Då var det ett humorkonto?
Nej, det var kanske det tråkigaste Skånekonto jag någonsin har sett.
Alltså, det är som att någon bara har gått runt i Skåne och liksom random tagit lite snaps utan att riktigt engagera sig.
Jag kan tipsa om att följa Visit Lund istället för mysiga lundabilder. Ja, men hon följer också då influensen Edvin Törnblom, författaren Jonas Hassem Kemiri, artisten Albin Lee Meldau, en del utländska ledare, många fackförbund, en hel hoper socialdemokrater. Hon följer regeringens officiella konto, men hon följer inte statsminister Ulf Kristerssons eller några av partiledarna på den blåa sidan på Instagram. Varför inte det?
Det kanske är, antingen är det principskäl eller så är det hälsoskäl. Jag tänker att det är de två skälen som finns. Alltså för pulsen, att inte komma upp i puls. För de har ju mycket känslor, politiker. De har ju också mycket känslor mot vad de andra, deras motståndare, gör. Och då kanske man inte ska vakna varje morgon, ta upp Instagram och se vad de har gjort. Och börja så, sin dag så.
Ja, det är väl signaler man vill skicka. Jag vet inte. Men jag ser inte framför mig att Magdalena själv tar upp Insta-flödet och börjar scrolla. Se vad som har hänt idag. Nej, jag vet inte.
Nej, det kanske du faktiskt.
Jag tror att den hennes Insta sköts 100% av någon annan.
Och då är det en markering. Jag ska minsann inte följa statsministern. Jag tycker det är jättebarnsligt. Det är min take på det här.
Och lite kul.
Ja, det är ju kul för att vi pratar om det nu, men alltså, om man tänker så här då, know thy enemy. Jag hoppas ju verkligen att hennes pressekreterare rapporterar in vad Kristersson och Bush gör på sociala medier.
De har 100% koll på allting som deras motståndare gör. Det gäller ju alla politiska partier. De har ju människor som jobbar med det här, att bara hålla koll på varandra.
Men har de spökkonton då? Sådana där som följer utan att behöva följa från sitt eget konto?
Jag kan inte tänka mig någonting annat än att de har den typen av...
Bobby 23.
Ja, den typen av liksom, låtsaskonton och följer varandra på.
Men också, har man sett ett av Ulf Kristerssons klämkäcka inlägg på Instagram, så har man väl sett alla.
Du menar, det är liksom inga hemligheter egentligen som avslöjas? Nej, det är sant.
Jag vet inte. Jag tycker att det hade varit lite klädsamt om Magdalena Andersson hade följt Ulf Kristersson faktiskt. Jag skickar med det till Magdalena Andersson. Men Socialdemokraternas officiella konto, de har lite över 70 000 följare. Följer inte heller Kristersson, anmärkningsvärt nog. Och på det kontot så är det minst sagt spridda skur. Jag vet inte vad vi ska säga riktigt om det. Det är attacker på regeringen, det är lite klipp från när ledande socialdemokrater är med i tv. Lite bilder med text i stilen, när färre jobbar blir du fattigare.
Det finns en viss dynamik här mellan Magdas konto och sossarnas officiella konto. Där kör de lite opinion, de är spetsiga, de lägger ut lite typ memes som de har gjort själva. Då. Medan hon är bara, här är Magda som säger någonting viktigt. Så att det, jag tror det finns något form av tänk där, att de där ska samspela, att man följer båda två.
Och det är ett bra tänk, tycker du?
Jag vet inte, jag kan inte recensera. Men det är... Jag tror det jag tänker.
Men blir du inspirerad då? Som människa? Det måste du kunna svara på.
Av att se Socialdemokraternas... Ja. Nej, det kan man inte riktigt säga. För det är lite för mycket Anders Ygeman står i riksdagen och säger någonting slagkraftigt också. För sånt...
Aktuell person, Anders Ygeman.
Någon. Alltså, randoms S-politiker.
Ja.
Bara liksom som säger något slagkraftigt. Och... Det är också lite så här preaching to the choir redan.
Vad säger du med?
Ja, men de kontorna, alltså partikonton, de är så opersonliga. Så jag har liksom aldrig riktigt förstått vad det är man ska få ut av just dem. För att politiken som allting annat handlar ju om människa. Man vill ju få kontakt med en person och det får man inte på den här typen av konton.
Men det kanske säger någonting om deras politik, om deras sakfrågor, om vad de vill med Sverige. Tycker du det?
Det har ju blivit mer... Det har ju blivit mer relevant att ha den här typen av konton eftersom det finns en hel generation som bara får sin information via sociala medier. Så i takt med att det har blivit så tycker jag att det finns mer relevans att vara ute och berätta om sin politik på kanske inte bara roliga sätt men bara ganska raka, nästan nyhetssätt. För att man kan då nå en målgrupp som man inte når i andra, på andra sätt. Men annars tycker jag att det är så väldigt opersonligt. Jag tror inte liksom heller att man kan få någon grepp om vad ett parti vill genom att följa konton på sociala medier.
Vi kan väl se hur det står till för Vänsterpartiet då, för det är ju det näst största oppositionspartiet. Vi får ju hoppa en bit ner i opinionen i för sig då, men Vänsterpartiet har ju för närvarande 7,5% i vår väljarbarometer. Och på deras Instagramkonto med strax över 80 000 följare så går det ändå att skönja ett tema, tycker jag. En udd som är riktad direkt mot regeringen och särskilt mot regeringens ekonomiska politik på senaste tiden. Det är mycket inlägg av typen alla ska ha råd med en semla eller en av tre barnfamiljer måste låna för att ha råd med hyran. Jag vet inte varför jag nu pratar stockholmska där. Det är andra avsnittet i rad som jag tar det här tar mig an det. Men i alla fall, det kanske väntat innehåll, men här finns det ett tydligt tema och det kan jag ändå uppskatta. Vad säger ni?
Absolut, och det finns ju, Socialdemokraterna kanske inte riktigt har bestämt sig hur deras...
De ska ha allt.
De ska ha allt. Vänsterpartiet, de tar ju lite grann rygg på Sverigedemokraterna som ändå var först och bäst med att liksom göra någon form av meme-politiks innehåll. Och Vänsterpartiet gör ju det på sitt sätt ungefär som Sverigedemokraterna gör. Jag tror det är ganska smart. Mm. De har ju positionerna där de ska vara spetsigast.
Ja, exakt.
Det märks ju också att de riktar sig till yngre personer och att de kanske också har yngre personer som jobbar för dem, vill jag säga utan att veta så mycket. Eftersom det här ändå är sociala medier som både dels berättar vad de har för politik, gör det på ett roligt sätt och också profilerar Nooshi Dadgostar samtidigt. Så det är ju väldigt, tycker jag, i tiden sociala medier. Man kan ju säga att det finns liksom olika trender. Vissa partier är ju bättre att följa dem och vissa partier är lite sämre på att följa dem. Vi ska väl prata om Miljöpartiet sen, men de hade ju liksom någon slags lite peak där de verkligen var med i det sociala medier-gamet, men de är fortfarande kvar där. Och, men Vänsterpartiet liksom är lite mer flexibla, tycker jag. De har en liten peak nu i sociala medier. Det har vi sagt förut.
Det har vi sagt förut. Mm. Och då tänker vi ju kanske särskilt då på partiledaren Nooshi Dadgostar, som liksom har börjat känna sig lite, sådär, lite influencer vibes får jag på henne. Hon har ju nu 77 000 följare. Hon är inne på samma väg innehållsmässigt som officiella vänsterpartikontot. Det är mycket angrepp på regeringen. Och framförallt så är det väldigt mycket som fokuserar på just Dadgostar. Vi kan ta något exempel.
Det är alldeles för dyrt att ta sin pälskling till veterinären. Därför vill vi göra det billigare för alla Karo, Sigge och Molly att få vård.
Det pågår ett rån idag. Matpriserna skenar, hyrorna har höjts och nu vill Sverigedemokraterna och regeringen höja avgiften på livsviktig medicin. Matjättarna fortsätter höja sina priser. Det har blivit 30 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att köpa mat.
Ja, hur funkar hon som influencer tycker ni, Dadgostar?
Bra. Men konkurrensen är ju inte mördande.
Nej. Ska gudarna veta.
I just den här lilla bubblan som vi befinner oss i. Ja, men det här är ju ändå bra. Man får ju faktiskt en bild av vilken politik som Vänsterpartiet för och vad de fokuserar på när man tittar i deras sociala medier. Och det kan man väl säga är man inte bortskämd med när man följer partier i sociala medier.
Men så lyckas hon ju till och med bli halvt viral med Kristersson pannkakorna där. Så pass viral att sossarna till och med stal den rakt av till våffel Kristersson våfflan på våffeldagen.
Just det. Och det har blivit ett grepp.
Är inte mödande.
Men om man kollar då på vem Nooshi Dadgostar följer, så hon är ju lite mer generös. Det är ju 1000 olika konton som hon följer nästan. Och till skillnad mot Socialdemokraterna och Magdalena Andersson så vågar hon följa Sveriges statsminister på Instagram. Och sen följer hon också väldigt många kändisar, upptäckte jag. Det var Sara Larsson, Kim Kardashian, Markoolio, Shakira, Lindsay Lohan, Gunilla Persson, Jessica Alba. Alltså jag skulle kunna sitta hela dagen. Framförallt olika typer av kändiskvinnor. Vad handlar det om?
Det här har roat mig i många, många år.
Jaha,
nästan
jag trodde att jag
år.
Var först på bollen.
Nej,
den här
upptäckten. Det är så här att Nooshi verkar vara en riktig slöskollare på Instagram. Och ska jag berätta hur jag kan dra den här slutsatsen? Mm. Jo, det är för att jag själv slöskollar på Instagram och tittar på roliga memes. En bebis täckt i spaghetti, någon kändis som gör någonting, vad som helst. Då ser man ju vilka som har likat det som man själv följer. Och då är Nooshi Dadgostar där och likar.
Allt.
Hon likar allt. Nu ser man ju inte när i tiden det är gjort. Om hon har haft en period i livet när hon verkligen behövde. Vi har ju lika gamla barn, så jag kan tänka mig vilken tid ungefär i vårt liv där vi slöskollade väldigt mycket.
När ni försöker nattera barn och ha tröttnat.
Eller när man har nattat och försöker vakna upp igen och allt sånt där. Men där är hon ju väldigt aktiv. Och det ska jag säga skiljer henne åt från många andra politiker. Jag har ju aldrig varit in och sett en bebis täckt i spaghetti likad av Magdalena Andersson.
Eller Elisabeth Svantesson.
Exempel som jag har sparat för att det råder mig så otroligt mycket.
Okej, hon är en slöskrollare helt enkelt.
Hon är politikens motsvarighet är Per Andersson. Han är komikern som blev känd för att lajka allting som så det dök upp i alla fallsflöden hela tiden.
Ja. Nej, men så måste det ju vara. Kul. Hon är som vi helt enkelt.
Ja, nej, men det är väl lite mer tecken på att man är en vanlig person som är en privatperson även kanske i sin sociala medier.
Men det är också tecken på att hon faktiskt då använder sin Instagram själv. Om ni förstår vad jag menar. Det här är hon sköter sin Instagram själv då kanske förmodligen.
Ja, men jag tror att det är många av...
Det är väl inte hennes assistenter som sitter och likar Jessica Albas.
Liksom. Just Jessica Alba också. Det var en blast from the past.
Jag vet.
Men hon är influencer. Hon är väl så här hud...
Hon har hudvård.
Nu, förstår du?
Mm. Okay, jag hänger inte med.
Nej, du hänger inte med.
Men jag tror också att det handlar ju om på sociala medier så handlar det ju väldigt mycket om att igenkänning. Och att liksom titta på någonting som man själv känner igen sig i. Så jag tror att det är väl kanske också förklaringen till niffen som hon är inne på här på sin Instagram. Och som, eftersom jag också själv tydligen har den här nischen i mitt flöde.
Vi måste få blotta våra sociala medievanor, så är det. Ja, just nu får jag bara upp White Lotus innehåll. Det är bara skådisarna från White Lotus som är med i olika program och så pratar de. Eller om de pratar om sin hudvårdsrutin. Jag kan inte sluta kolla
det. Räcker det att du tittar på ett inlägg.
Exakt, som... exakt.
Mm. Ja, för min algoritm är just nu inne på digerdöden, så att vi kan
Ett tag var min algoritm inne på när folk skrapar i tvålar. Det är min största så här fetisch. Det är helt underbart ljud och okej, vi tar inte mer. Miljöpartiet då, 6,3% i opinionen och har ett Instagram-konto med 47 000 följare. Föga förvånande är mycket innehåll präglat av färgen grönt och temat klimat och miljö. Men det är liksom lite högt och lågt. Det är en del Amanda Lind och Daniel Heldén förstås. Men också EU-kändisarna Alice Bakunke och Per Holmgren. Något inlägg handlar om toapapper, ett annat handlar om klädkedjor som Shein och Temu. Min initiala känsla när jag scrollar här är att det är lite splittrat. Det är lite hattigt. Det är för lite av en röd tråd. Vad säger ni?
Jag håller med. Jag, som jag var inne på här innan också, det här med bäst före datum, att titta in i kameran och prata långt om orättvisor. Jag känner att internet liksom har gått, lämnat det bakom sig. Men Miljöpartiet är lite
sömnigt. Så sömnigt. Här behöver de en content manager, Viktor.
Ja, verkligen. Nej, men det som ni är inne på, det finns ingen röd tråd riktigt. Finns det en strategi så är den väldigt oklar.
Mm.
Och alla partier med självrespekt har väl en strategi nu för tiden.
Det måste man väl ha.
Men alla partier har inte självrespekt.
Victor. Nej, det är också sant. Men om man vill någonting.
Och det uppskattar de för att de inte har de som inte har det.
Hur tycker ni att språkrören då, Amanda Lind och Daniel Heldén, liksom för sig ihop?
Jag bara säger en sak, vad jag tänker att det säger om deras politik.
Mm.
Och det är ju att det här, att det finns mycket som upprör Miljöpartiet, men de har inte så många svar på vad man ska göra åt det. Och hur politiken ska funka i verkligheten. Och det tycker jag är väldigt tydligt i de här sociala medierna. Att de upprör sig över saker och sen stannar det liksom där.
Det angående språkrören sen, så när Daniel Heldén kom in där så var det ju, det fanns ju diskussioner kring är han rätt man och sådär. Nu verkar det ju som att de har fått tydliga direktiv att det ska vara varannan bild på både Amanda Linds och Daniel Heldéns Instagramflöde är ju en bild med de två tillsammans. Det ska bara hamras in det här radarparet, hamras. Så att, och det gör ju mest att det blir tråkigt.
Mm.
För då är det de två tillsammans och sen är det något
uttalande. Och så ska uttalande. De säga varsin grej. Sen är det någon
kilometer långt uttalande som man måste klicka upp och läsa. Och det är ju ingen som gör det.
Och det kanske mest knäckande tror jag för Miljöpartiet nu att höra angående deras sociala medier, det är ju att Alice Bakunke är jättebra på sina sociala medier. Hon lägger ju ut jättemycket, alltså, till exempel, hur gör man för att tågluffa bäst? Och så lägger hon ut tips om det. Man får följa med henne en dag. Hon ryar i parlamentet och verkar superseriös. Alltså hon brinner för saker. Hon har ett väldigt personligt tilltal. Så om jag vore Amanda Lind och Daniel Heldén och även de som sköter Miljöpartiets konto, så hade jag liksom bara sagt att gå och kolla på hur Alice Bakunke gör och försök.
Ja, men hon har ju också varit deras största stjärna i väldigt,
ja,
väldigt
och
väldigt
kanske skulle ha varit språkrör också. Ja, okej. Centern då, de rullar i vissa plågor runt nere vid 4,2 procentenheter enligt senaste mätningen och har bara 25 000 följare på Instagram på sitt officiella konto. Det är lite ödslig stämning där inne tyckte jag.
Alltså man kan nästan se en sån där tumbleweed.
Ja.
Höra
badbollen som snurrar.
Just det. Ett modem som sprakar. Det är noll loll.
Men vad har de att spela med?
Nej.
De har tystnad, kris, vakuum, före den kanske nya stormen eller nya hamnen som de hoppas på ska bli en ny partiledare. Det är inte, det finns inte mycket härligt content att krama ur den där mixen.
Men kunde de inte lyfta upp sin politik då? Om de inte har en ledare just nu.
Har inte heller någon
så
politik.
Nähä, okej. Okay, det blir
alltså, det är ju det att de sitter och ska ta fram politik och det har ju helt stannat av nu i den här partiledarkrisen. Så att de har inte jättemycket att spela med. Det de skulle behöva göra är väl kanske hitta någon härlig politiker att slänga fram.
Som vi redan har konstaterat att vi tycker ju att de ska välja Magnus Ek till ny partiledare, den här drängen då som har ett underbart Instagramkonto där han är ute i skogen och han hjälper någon kalv att födas och sådär. Det är ju content.
Det är content.
Det kanske är att vi i det här rummet har ju bara gått över till att bara titta på hans sociala medier när man känner att man behöver lite centerinspiration. Det kanske de ska göra så länge när de känner sig ledarlösa.
Kan de ha en sån där ruta bara där det står arbete pågår, vi återkommer när vi har hittat innehåll som vi tycker ska passa här inne. Jag vill bara säga snabbt att Muharrem Demiroks konto, där är ju peppen helt borta nu. Det kan inte så konstigt. Alltså han har försökt livea lite Mello. Han var på AIK match häromdagen, men det är väldigt krampaktigt.
Man måste ändå ge honom att han gör det.
Han kämpar på. Ja. Han kämpar på. Jag vill bara också, det sägs ju att det ska bli trotjänaren Anna-Karin Hatt som blir nästa ledare för Centerpartiet. Det envisa rykten gör gällande. Hon är ju nu vd och koncernchef på LRF, så jag har varit inne på hennes lilla konto också med 2500 följare. Jag somnade tyvärr vid första scroll. Väldigt tråkigt var det, och då undrar jag, är det här vi kan förvänta oss av Centerpartiets eventuellt nya ledare? Tristess.
Nej, jag har också varit in, och det var ju väldigt mycket LRF. Och
ja, det är därför.
Där förstår man ju att där dör ju intresset direkt om man inte är superengagerad i just LRF. Vilket hon förstås är. Men allt kommer att tas bort, eller bara det blir en ny strategi direkt. De kommer ju behöva vara extremt offensiva.
Japp.
Speciellt i sociala medier. Speciellt när de har så väldigt lite tid på sig att presentera sig nya partiledare. Så det kommer att hända väldigt mycket saker.
Jag läste i hennes profil så står det: förtjust i det som växer på åkrarna, i skogen och mellan människor. Jag vet inte, vad drar du för slutsats?
Mm.
Nej, My håller nu handen för ögonen.
Nej, men förlåt, det är min hjärna som springer iväg.
Men säger det någonting om hur Centern blir under Hatt?
Nej, det tror jag inte. Men det säger väl någonting om det här med att hon försöker vara väldigt förankrad i liksom landsbygdscentern. Eller, hon är ju kanske inte centerpartist just nu, men i landsbygden. Och det är inte så konstigt om man är vd på LRF. Men det var ju verkligen, det var extremt tråkigt.
Mm. Jag tycker inte ens vi kan prata om det längre.
Det fanns liksom inte ett uns av liv.
Nej. Det var ingen Magnus Ek direkt.
Nej, och liksom liv är ju ändå det som man måste bjuda på också om man är partiledare, om det blir hon. Och då tänker jag att hon kanske ska fokusera på det som växer då mellan människor, om det är det som hon gillar.
Den här genomgången som vi nu har haft här, säger den någonting om hur oppositionen mår just nu?
Nej, men det säger ju ändå någonting om hur pass offensiv man är just nu.
Vi vill säga.
Säga att Vänsterpartiet är väldigt offensiva.
Ja, ja, ja.
De har Centerpartiet sitt är väldigt icke-offensiva. Mm. Så att, ja, det tycker jag ändå att det gör.
Ja. Vilket är ditt favoritpolitik eller politikerkonto på sociala medier, om ni måste välja ett?
När Jonas Sjöstedt åkte runt på tåg i Sydostasien.
Han inte var politiker.
Exakt, när han inte. Nu är han bara och liksom lägger upp bilder på klipp på sig själv i TV. Det var inte lika roligt. Det var ju roligare när han liksom träffade på någon bonde i Vietnam eller vad det nu kunde vara.
Mm.
Så att det har ju chanserat tyvärr.
Han levde ett liv som gick ut på att åka tåg och dricka öl.
Ja.
Det vill säga det enda man vill i sitt eget liv.
Men jag tror att vi är inne på samma sak som jag pratade in lite om innan, det här med igenkänning. Så det är Viktors igenkänning. Det är det som går rakt in i hjärtat på honom. Och för mig skulle jag nog säga att det ändå är Ebba Buschs konto.
Ja, jag väljer också Ebba Busch.
För att det är så här, det här är ju ändå, jag kanske är en kvinnlig stereotyp här. Men jag gillar ju när det varvas med liv. Jag gillar när det varvas med sånt som man själv har i sitt liv. Barn, jobb, försöka ha lite fritid däremellan. Försöka hitta en stund där man har någonting, känner någonting större än bara det där som pågår runt omkring. Och det är hon väldigt bra på att förmedla i sina sociala medier.
Jag tycker hon jobbar riktigt bra med sina sociala medier faktiskt.
Ja,
det måste jag säga.
Och jag menar att känna igen sig någonting som Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson gör på sina sociala medier, det tror inte jag, det är det nog inte många som gör.
Om jag får vara också väldigt ytlig, så tyckte jag till exempel att det var väldigt trevligt att se vad Ebba Busch skulle ha på sig under sitt besök till Rom. Hon hade en otroligt snygg dräkt med väldigt fina pumps till. Och sånt kan också pigga upp om man nu ändå ska slöskrolla runt.
Ja, men det är där hon smälter in lite med vilken annan sociala medieperson som helst ju. Lite mer än de flesta andra.
Så är det.
Och sen vill jag ändå säga att det finns säkert jättemånga lokala politiker som har superroliga och trevliga konton. Sånt dyker ju upp ibland och blir lite viralt. Så tipsa gärna om det. Om det är någon som vet, skicka in. Verkshöjden, den är inte jättehög, men man behöver inte skicka in Skicka in vad som helst.
Maila oss på podcast@aftonbladet.se så får vi se om vi tar upp just ditt exempel. Nu måste vi sluta. Tack för idag, My och Viktor.
Tack.
Tack.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.